Alla stycken i Hebreerbrevet är kanske inte lika lätta att förstå spontant eller omedelbart. Men med förklaring och med lite sammanfattning så är det inte komplicerat. För det handlar bara om en sak. Det handlar om att Jesus har gett sitt liv för oss. Nu har vi kommit till ett ställe som är lite lättare att det går att göra sig sådär omedelbart kanske. Hebreerbrevet 10:19-25. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan låt oss istället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Himmelske far, vi vet att det är du som har inspirerat de här orden. Du har låtit dem andas ut genom den helige ande. Andas nu in dem i våra hjärtan så att de får det djup, den mening och det mål i oss som du vill att de ska ha. Vi erkänner förkrossat att utan dig så blir det ingenting av detta. Med dig kan stora ting ske. Amen. Amen, amen, amen. Varsågoda och sitt. Ja, bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. Här predikas, här förkunnas med full kraft resultatet eller effekten av Jesu död och uppståndelse för vår skull. Vi kan i kraft av blodet gå in i gemenskap med Gud. Det är alltså omöjligt att komma nära Gud så att säga på egen hand. Vår syndfullhet och hans höga helighet gör detta omöjligt. Men medlaren har kommit och skaffat undan det som stod i vägen för relationen med vår himmelske far. Och på grund av honom kan fadern betrakta oss som helt acceptabla och helt fläckfria inför honom. Och välkomna oss in i det som tidigare var oåtkomligt och dödsbringande. Nämligen det allra heligaste. Wow. Det är alltså när vi åberopar kraften i Jesu blod till rening och försoning som vi ser vägen öppnas för oss in i den himmelska gemenskapen med Gud och faktiskt med varandra. Johannes 14:6. Jesus sa det till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Efesierbrevet 2:13. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ser ni det? Kommit nära Kristi blod. Efesierbrevet 2:18. Genom honom har vi båda, alltså både judar och icke-judar, i en och samma ande tillträde, lämna mig till detta, tillträde till fadern. Efesierbrevet 3:12. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Så här har vi alltså: jag är vägen, kommit nära, tillträde, komma till Gud. Underbart. Lägg märke till att vi uppmanas att frimodigt gå fram inför Gud. Ordet frimodigt är en översättning från grekiskans paresia och det betyder djärvt, frimodigt i talet, förtröstansfullt, med tillförsikt, öppet eller med öppenhet, rakryggat eller offentligt. Det är vad frimodigt betyder. Obs! Paresia kan aldrig betyda arrogant, respektlöst eller slarvigt. Det betyder heller inte aggressivt eller påfluget. Inte heller betyder det fräckt, övermodigt eller krävande. Sådana attityder passar inte när vi går inför Gud. Frimodighet är kombinationen av djup förtröstan och spontanitet. Så uppmanas vi att leva inför Gud, komma inför Gud i Guds tjänst, bön och lovprisning. Här nämns också det allra heligaste. Fantastiskt, det allra heligaste. Det är Guds närvaro, platsen där Gud uppenbarar sig själv för sin skapelse. Men också själva himlen som är utgångspunkten för all Guds självuppenbarelse för sitt skapade verk. Att bli troende är faktiskt att grundläggande stiga in i det allra heligaste. I tron äger vi full gemenskap med Gud i evig salighet redan här och nu. Men ännu bara i tron, inte fullt ut manifesterat. Den gemenskapen, saligheten har vi först när himmelriket är ett faktum. Det är kanske därför också aposteln Judas kallar tron för er allra heligaste tro. Tron har med det allra heligaste att göra. Tron för oss in i det allra heligaste. Andra Mosebok 26 och 34. Och du ska sätta nådestolen på vittnesbördets ark inne i det allra heligaste. Wow! Vår ingång i det allra heligaste ger oss tillgång till den ständiga nåden. Nådastolen, var stod den? Inne i det allra heligaste. Den fortlöpande förlåtelsen finns där inne. Men lägg märke till någonting mer. Du ska sätta nådastolen på vittnesbördets ark inne i det allra heligaste. Inte bara nådastolen utan vittnesbördets ark. Alltså vittnesbördet, förkunnelsen. När vi hör Guds ord förkunnas i sanning och vi kan ta det till oss. När vi förts in i ordets betydelse och makt och kan förstå det och låta formas av det, så är det för att vi har stigit in i det allra heligaste genom Guds stora nåd. Vi har kommit i närkontakt med vittnesbördets ark. Man skulle kunna säga att det allra heligaste kan stå för det tillstånd där vi kan tillgodogöra oss Guds uppenbarelsen, ordet. Därför den som inte har gått genom Kristus till Gud kommer aldrig att kunna förstå Guds ord. Vill heller inte göra det. Matthew Poole han skriver så här. Hur mycket större är inte den evangeliska förmånen än den under lagen? Endast Aaron och inte israeliterna i övrigt kunde gå in i det allra heligaste. Och detta bara en gång om året. Och då med djur. Med blod av djur som offrats för honom själv och dem. Medan varje omvänd troende syndare kan genom tro på Kristi blod och bön gå in i det allra heligaste av allt i himlen. Och där har gemenskap med Gud varje dag. Medan synden gjort honom otillgänglig för andra. Alltså en fantastisk tanke. Överste prästen i det gamla förbundet skulle ha varit grön av avund om han visste att vi, när som helst, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 52 veckor om året, kan gå rakt in i det allra heligaste. Halleluja! Sen läste vi att vi har en stor överste präst över Guds hus. Vi har läst mycket om överste prästen, vi stannar inte nog mer efter det, inför det. Men församlingen kallas här för Guds hus. Tanken på att församlingsgemenskapen är det nya förbundets tempelbygge är faktiskt framträdande både hos Paulus och Petrus. I första Korinthierbrevet 3:17. Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni, säger han till församlingen. Första Petrus brev 2:5. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Eller andra Korinthierbrevet 6:16. Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och sista ordet om att vi är Guds hus, Guds tempel. I Efesierbrevet 2 och 21. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Så, vi är Guds hus och Jesus är överste prästen i våra hjärtan, i vår gemenskap. Fantastisk tanke. Vilken respekt vi ska ha för gemenskapen och för församlingen. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Ordet ärligt som översättarna valt här kan också betyda sant, uppriktigt och genuint. Gud vill att vi ska känna full visshet i tron. Och det är möjligt. Varför det? Jo, tron riktar sig inte mot oss och hur vi känner oss. Utan mot Jesus som är fullkomlig och 100% trofast i sina löften. Vi kan vara genuina, frimodiga och förvissade om att vi är Guds älskade, accepterade barn. Och att vi är välkomna fram till tronen och in i himlen. Helt och hållet på grund av de löften han har lovat hålla för dem som tillhör Kristus. Och genom att inte ha med oss att göra så kan vi ha full visshet. Och vår frälsning, skriver författaren, ger oss rent samvete inför himlen. Men att vi också är helt försonade med vår omgivning ger oss rent samvete inför varandra och underlättar kolossalt för själen att medvetet gå in i det allra heligaste i tillbedjan, lyssnande och bön. Så försoningen oss emellan finns också med i det här att ett rent samvete gör att vi kan komma inför Gud. Matteus 5 och 23. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Sen läste vi om kropp badad i vatten. Kroppen badad i vatten, det är vattendopet. Och det är helt förunderligt hur väl denna text rimmar med första Petrus brev. Alltså det här är ju Hebreerbrevet där författaren är okänd. Några tror Paulus, några tror att det är apostlarlärjungar, men man vet inte. Men i första Petrus brev så står det så här. Åtta själar blev frälsta genom vattnet. Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Den innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom. Alltså, Hebreerbrevet skriver: låt oss gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Och Petrus skriver: kroppen renad från smuts är inte poängen, utan ett rent samvetes bekännelse. Vi ser att det är samma ingredienser i deras texter. Hos Petrus förekommer samma tankar som i Hebreerbrevet. För det första, trons visshet, alltså frälsningen. Rent samvete, förlåtelse. Renad kropp, alltså dopet. Bekännelse. Och Jesus som uppstånden överste präst på Guds högra sida. Se vilken helhet det finns i Nya testamentet. Och så kom den där vers 23 där det stod: låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Och där står det så här i King James version, the authorized version: let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. Låt oss hålla fast utan att tveka eller vackla. Låt oss därför vara uthålliga i tron och hoppet som gäller honom, skriver Matthew Poole. Verkligt, påtagligt, fasthållande den av all vår makt och kraft. Vilka insinuationer som än må användas för att locka bort oss, eller våld, och förföljelse för att avtvinga oss den. Nej, vi greppar den stadigt och ständigt i sinne, vilja, känsla och aktivitet. Hålla fast vid hoppets bekännelse. Hålla fast vid tron. Och om den här hoppets bekännelse skriver Peter Fjellstedt så här. Hoppets bekännelse är bekännelsen att vi förväntar oss den eviga sabbatsro som är förberedd för Guds folk. Den salighet som han har lovat alla trogna. Och denna bekännelse är samtidigt en berömmelse, en lovprisning. Den bekännelsen kan vara osviklig och förenad med visshet på grund av hans trofasthet och hans sanning i hans nådeslöften. Han håller alla sina trogna så fast med kraften av sin nåd att de inte går förlorade och ingen främmande makt kan rycka dem ur hans hand. Och att hävda detta är en lovsång. Helt fantastiskt. Det är därför det blir en lovsång när vi sjunger om vår trygghet i Kristus. Så var det vers 24. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Observera en sak. Uttrycket ge akt på varandra ska snarast uppfattas som var rädda om varandra eller ha omsorg om varandra. Möjligen bry er om varandra. Det betyder inte att vi ska bevaka varandra och vara kritiska felfinnare hos varandra. Det betyder heller inte att vi ska använda kontroll eller manipulation för att hålla människor kvar i kyrkan. Vi är inte kallade till att vara moralistiska församlingspoliser eller tjatande perfektionister. Detta framgår klart av uttrycket att vi ska sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och så kom den där versen. Den där versen. Den där versen som så många kristna i så många tider och på så många orter en dag kommer att få svara inför. Låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Tusentals och åter tusentals kristna bara trampar på det här bibelordet. Bara trampar på det. Och har tusen ursäkter för att överge sammankomsterna. Och ursäkterna är så fina. Och de är så psykologiska. Och de är så andliga. Och de är så förståeliga. Och de är så logiska. Och de är så riktiga. Och de är så fel. Låt oss inte överge våra sammankomster, säger den helige ande. Det här är ett ord som många kan känna svårighet inför. Hur gör man när människor har gjort till en vana att överge sammankomsterna? Hur kan man återföra dem till gudstjänstfirande i församlingen på Herrens dag med schyssta medel utan sekteristiskt tvång eller hot som framkallar dåligt samvete? Ja, den helige ande ger oss receptet. Uppmuntra varandra. Vi kan fundera på hur man gör det i praktiken. Uppmuntra, det kommer av ordet parakaleo. Och para betyder från någons nära sida. Och kaleo betyder att kalla på. Det låter nästan så på svenska också. Kaleo. Från någons nära sida kalla på. Kalla på från en plats som är nära och personlig. Parakaleo, personligen kalla på. Det talar om att troende människor som lägger fram vittnesbevis gör det på ett sätt som håller inför Gud i en rättegång. Det är vad ordet kommer ifrån. Att kalla på eller kalla fram någon. Att förmana eller uppmuntra. Så man behöver alltså komma någon nära för att kunna uppmuntra att inte överge sammankomsterna.